Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Skilsmässopodden är en podd om bättre relationer och om separationer. Vi har också skrivit en bok, Lyckligt skild. Den finns på nätet och i bokhandeln. God morgon, höll jag på att säga. Det här är avsnitt 96.
Ja, god morgon, god morgon.
Mycket välkomna.
Ja, det är inte morgon, det är inte ens morgon.
Nej, jag vet. Lite så. Vi är ju nu på Sicilien.
Ja, precis.
Jag skulle vilja rekommendera alla att åka hit. Det är så jäkla fint.
Ja, det...
Framförallt det här hotellet. Mm. Hotell Excelsior.
I Taormina. Precis.
Men då ska man vilja ha det lugnt och skönt. Taormina är lite som Gamla stan i Stockholm. Det är myllrigt. Men precis utanför, alltså typ så 20 meter utanför, ligger det här hotellet. Och det är så lugnt och fint och plötsligt.
Ja, det är så lugnt som man somnar bara man kommer somnar. In där. Men det är ganska skönt faktiskt.
Ja, men det regnar också lite på oss nu. Men nu poddar vi.
Precis. Mm. Vad ska vi prata om idag?
Jo, du och jag har fått frågan från en lyssnare hur våra förra förhållanden startade. Alltså, borde vi ha hört varningsklockor eftersom de förhållandena sprack? Kan man se i början hur det kommer att gå?
Bra.
Vi ska ta upp skilda sovrum. Det är en laddad fråga. Vi har också listat vanliga fraser eller saker vi blir förbannade när folk säger som handlar om kärlek. Och också det här att vilja förändra saker men kräva partners delaktighet i den här förändringen. Ja. Svårt att begripa, men ni kommer förstå sen. Hur skulle du reagera om jag föreslog att vi skulle ha skilda sovrum när vi nu är på landet?
Ja, alltså så här, jag skulle tycka att det var tråkigt på något sätt. Jag skulle tycka att det skulle kännas tråkigare att vara där då, för det är trevligt att sova ihop, tycker jag.
Okay.
Men jag tror inte att jag är idag, när jag är så här mogen och klok, skulle tänka att jaha, men då får det vara. Det tror jag inte. Jag hade nog känt så förut lite grann.
Jaha. Men du, för att nu ställer jag frågor här. Bygger tanken på det här då, att om man har skilda sovrum, alltså det negativa kring det, bygger den tanken på att det innebär att man inte ska ha sex?
Nej, det gör den inte, utan den bygger nog på att man hamnar längre ifrån varandra, och det här god natt och god morgon och god morgon är inte så mycket, men god natt.
Jag skulle ju säga, apropå oss då, sängen har ju vi verkligen till att sova i mycket.
Mm.
På kvällen åtminstone. Utan att gå in på allt för mycket. Det är inte så att jag är ju jätteotrevlig på kvällen. Jag vill ju helst att det ska vara tyst. Och på morgonen så har någon gått upp före den andra. Ja. Så det är ju verkligen en sovplats.
Absolut. Men det är mer en känsla av att vi är där båda två och sover. Ja. Även om vi inte umgås när vi sover.
Nej, precis.
Så är det en känsla. Men, och jag skulle också kunna tänka att så här, ja, men det finns säkert ett skäl till det som gör att du mår bättre och känner dig liksom nöjdare och gladare.
Om
du bad att vi skulle sova i olika sovrum.
Ja, för jag tänker att många har ju skäl till det. Ja. Som är att en av dem snarkar
till
fruktansvärt.
Till exempel, skulle jag kunna be att få sova i ett annat sovrum då?
Jag skulle säga ja då. Jag snarkar inte alls, förekommer absolut inte. Nej, men att det kan ju finnas sådana skäl. Att en till exempel, att man blir störd.
Absolut.
Så för min del så tycker jag att det liksom, för mig är det en ganska avladdad fråga.
Mm.
Det skulle inte betyda att, att förälskelsen var över eller att man aldrig mer ska ha sex eller att
nej.
Man...
Nej, egentligen inte. Och det är det jag menar med att jag tror att jag har förstått det. För jag förut så hade jag nog tyckt att det var väldigt laddat. Jaha, då är det inte, då är det, nu är det på väg att ta slut. Mm. Eller liksom att du inte ville ha mig tillräckligt mycket.
Men skulle du aldrig kunna tänka dig att önska skilda sovrum?
Det skulle jag kanske kunna göra.
Vad ska till för att du ska önska
det? Ja, att du ska snarka, fortsätta snarka högt. Eller börja snarka jättehögt. Eller, ja, men det kan ju finnas andra skäl att jag behöver sova mer och jag vaknar mitt i natt. Och, ja, nej, men det kan ju finnas tusen skäl till det. Men det är ju inte för att jag vill bli av med dig i så fall, utan det är ju för att jag behöver sova.
Ja, då. Men jag tror att det är det folk vill ha sina skilda sovrum till. Det är precis det man vill ha det till ofta. Mm.
Så kan det ju vara, men det kanske inte alltid är så heller. Det kanske är en markering att jag kan inte sova bredvid dig för att jag är bara irriterad.
Eller någonting. Då har man ett problem som är större än så, skulle jag
absolut
säga.
Absolut, det viktiga är att man säger varför man verkligen vill och är helt ärlig med det också.
Ja, okej. Okay. Ja, men jag...
Vad säger du då?
Jag är en person som absolut skulle kunna tänka mig skilda sovrum.
Ja.
Jag ser inte livskvaliteten i tillsammandet liksom, i de timmarna när det ska sovas.
Nej.
Jag tycker att det är skönt att sova ensam. Mm. Men jag har ju lärt mig sova med dig. Minns du att från början så kunde jag hade jättesvårt med det.
Absolut.
Jag är sömnnervig.
Ja.
Det har blivit mycket, mycket bättre nu när barnen är större. Men när de var små så tycker jag att mina marginaler, de var så tajta. Så att det var liksom, jag var så nervös. Jag får inte somna till och sen vakna. För då kunde jag inte somna om. Och sova på riktigt liksom. Mm. Så att då sova bredvid någon som kanske råkar väcka mig när jag nyss har somnat, då är det kört. Så där var det mycket för mig förut.
Ja, nej, men nu var det bättre. Absolut, jag förstår det. Och jag kan också tänka att det finns ju en lösning på det. Det är ju naturligtvis att man delar på sig och sover i olika sovrum. Den andra lösningen är att man avladdar sömnen för dig så att den inte blir lika nervig liksom.
Men hur skulle det bära då till
det? Ja, men det har vi ju gjort. Du är ju mindre sömnare.
Ja, men avladdningen kommer ju bara genom att barnen är större nu.
Ja,
och jag får sova min tillräckliga mängd.
Absolut.
Nu håller du upp öronen, eller på sina händerna, som att det här inte var relevant. Det här är högst relevant, det är det som har hänt.
Ja, ja.
10 år har förflutit.
Ja, men jag bara menar så här, att när vi började sova ihop så låg det inga barn i närheten. Det var ingen som liksom...
Jo.
Skulle störa dig. Nej, det var inte det där. Det var bara du och jag i den sängen då. Det var inga
i
barn
den sängen, ja. Men de är ju i rummen bredvid och tjoar och har sig.
Ja. Nej, det var även när vi skulle ut och resa och var på hotell så var du sömnnervig och höll på. Ja. Och då var inte barnen i närheten överhuvudtaget. De var på en helt annan del av världen. För vi var kanske i New York eller...
Ja. Mm. Det är en betingning.
Det är en betingning, precis som man kan vänja sig av med också.
Ja. Mm. När barnen blir större och när jag har skäl.
Nu höll jag på handen igen. Så kan det vara. Eller så kan man till och med lära sig.
Ni skulle bara se hur han vill tvinga mig att vara tyst.
Jag kan ju berätta så här. Att även i den här sängen vi sover i här på Sicilien. Så är det så att jag får inte ha samma täcke som du. Du får
nej,
ta
det skulle aldrig gå.
Jag får ligga under en trasig filt. Nej, det är helt okej faktiskt.
Det är konstigt att de ska bädda ihop en på hotell.
Att det bara finns ett lakan över hela.
Ja, det är jättekonstigt. Ja, det går inte.
Nej. Du, din bok, din roman som du har skrivit, som heter Kärleksfallet,
yes.
Om jag minns rätt. Du lovade att du skulle ordna, nej du lovade inte, men du sa att du skulle försöka ordna så att man kunde liksom få lyssna på den där. Ja. Ett erbjudande till våra lyssnare.
Ja, det ska jag göra också. Det ska jag göra också. Den kommer den 6 juli.
Det är snart.
Jag vet.
Ja.
Jag återkommer i det här fallet. Den är liksom inte, den håller på att läsas in nu.
Och vem läser in den?
Det är Julia Duvenius. Jag är så stolt.
Det är ju jättebra.
Ja, det är fantastiskt bra. Ja, men våra lyssnare ska få helst ett gratis erbjudande att kunna lyssna på den. Så jag jobbar på det.
Vilken, säg igen, 7 juli?
6 juli.
6 juli.
Mm.
Fantastiskt.
Ja.
Det ska bli så otroligt spännande.
Mm, ska du få se.
Mm. Men du, så här, vi fick ju ett jättespännande brev från en lyssnare, ett mejl. Som jag skulle vilja, och det innehåller frågor till oss båda två som jag tycker är intressanta.
Ja.
Hon skriver så här: tack för er podd, jag lyssnar med glädje varje vecka. Jag är nyfiken på hur ni, var och en, Marit och Magnus, kände för er ex-partner i början av relationen, innan barn och äktenskap. Kändes det i hjärtat att det här kommer att hålla för evigt? Var ni så där galet kära och lyckliga? Jag är nyfiken på hur ni såg förhållandet från allra första början. Vill höra er synvinkel på om risken för separation är större eller mindre om man från början uppfyller vissa kriterier. I sådana fall vilka?
Mm. Jätteintressant tycker jag.
Ja, verkligen. Börja du. Det har jag tänkt på.
Ja, då ska jag alltså då tala om min exman, som jag kallar honom, fast vi var aldrig gifta, men ja, vi var ihop i 17 år och han är mina barns far.
Just det.
Hur var starten där? Ja, där skulle jag kunna säga att det var en start med tveksamhet från min sida. Det var det. Och det var en ganska ovanlig start för att vara jag. Jag var liksom inte så där helt tokförälskad från början. Utan det var han som blev väldigt förälskad i mig. Och jag brukar kanske mer välja än bli vald. Men jag blev vald och det dröjde också länge tills jag gick med på att vi var ett par. Och jag vet inte egentligen vad det var som gjorde att... Det var ju mycket som stämde också, det var det. Men det var också väldigt mycket som inte stämde. Och jag vet inte riktigt, jag kan inte riktigt sätta fingret på det. Men det var ändå så att det visade sig att han skulle vara en bra livskamrat liksom. Mm. Men det var nog någon slags ojämlikhet från början också i att han var mer kär i mig än vad jag var i honom. Och han fick jobba väldigt mycket för att liksom... För att jämna ut det här på något sätt. Och jag blev väldigt förtjust i honom sen. Verkligen. Ja. Men det var liksom inte... Det var inte självklart. Utan det fanns ändå vissa förbehåll sådär. Och jag minns några saker som jag i efterhand kan tänka så här. Jag minns att jag frågade en av mina bästa vänner. För jag kände mig så osäker. Skulle du kunna vara ihop med en som är så här? Och hon sa ja, det skulle hon kunna vara. Mm. För mig var det, och det här är så konstigt, för men jag vet inte vad det var. Det som jag också i efterhand kan tycka är konstigt, jag kan ju inte ångra vårt förhållande. För vi har ju verkligen, vi har fått två pojkar, vi har liksom haft väldigt mycket bra ihop. Men det som jag också kan tycka i efterhand var lite konstigt, det var att... Jag var ju liksom i en fas där jag ville bygga någon tvåsamhet och liksom sikta mot barn. Och så. Eller jag var inte säker på att jag ville ha barn, men liksom, jag var inte sugen på att hoppa runt med olika män, utan jag ville ha ett förhållande. Men att våra problem, som sen blev våra stora problem, de syntes ju redan innan vi fick barn.
Mm.
Vi väntade i 7 år med att skaffa barn.
Mm.
Han ville nog tidigare, men och vi gick i familjeterapi innan vi ens hade fått barn. Och där kan jag lite grann undra, vad var den starka drivkraften till att fortsätta ihop? Mm. Men jag tror att det också var att då hade vi flyttat till Stockholm ifrån Dalarna, där vi båda får komma ifrån. Man var ganska ensam. Det var liksom, man hade det här att ty sig till. Och också kanske en tro på... Jag har alltid haft en obändig tro på att man kan rätta till vad som helst. Och det tänker jag nu att man inte kan. Man kan inte rätta till vad som helst. För att ibland är man två olika personer. Och alltså detta att rätta till det kostar mer än det smakar. Liksom. Mm.
Man kan rätta till en del men verkligen inte allt.
Nej, på något sätt.
Men du, får jag fråga så här. När du beskriver att det var en livskamrat. Vad var det? Liksom? Vad var det du såg?
Nej, men jag menar bara en person som var mig väldigt hängiven. Som alltid skulle liksom stå på min sida. Vi var ju liksom verkligen på många vis ett bra par.
Ja.
Det var, jag kunde absolut lita på att han ville mitt bästa. Och liksom han... Även fast när jag då var som jag var, lite så här, jag ville resa. Han tyckte inte så mycket om att resa. Nej. Men han reste med mig ändå för att han tänkte att, ja, han, jag vet inte. Men återigen, den ojämlikheten fanns på sätt och vis.
Att han försökte mer än du? Eller ja, liksom, han ansträngde det kan jag tycka.
Så, i och för sig, så ansträngde jag mig sjukt mycket genom att försöka. Vi hade, de problem vi hade, de ansträngde jag mig sjukt mycket för att vi skulle komma över.
Ja. Men innebar det att du, för det låter ju som att han anpassar sig lite grann till ditt sätt att vara. Genom han reste till exempel, han gjorde saker som han egentligen inte ville. Gjorde du sådana saker som
ja,
också?
Det gjorde jag ju. Ja, det gjorde jag ju. Och det är ju där någonstans man kanske borde ha sett att vårt förhållande kostar väldigt mycket anpassning från bådas håll.
Mm.
Sen fick vi ytterligare problem liksom som väl förstärkte det, men ja, sen skulle jag apropå det här då, borde man ha sett något? Ja, det kanske man borde ha sett. Å andra sidan, innan honom så var jag förlovad i ett par år med en man som jag var sjukt förälskad i. Och den starten var liksom mer så här, vi var så förälskade. Han lämnade då sin familj för min skull. Och vi var jätteförälskade. Å andra sidan så höll ju inte det heller.
Nej.
Så egentligen så är jag inne på att starten säger ingenting om hur det sen blir.
Nej.
Och den enda slutsats man kan dra av det tycker jag är att man ska ge det väldigt, väldigt lång tid innan man bestämmer sig för vad det här ska bli. Innan man har byggt ihop sig.
Ja.
Men är man kvinna och i en viss ålder så vet man kanske också att man vill ha barn. Eller som det var för mig och mitt ex, han ville bums ha barn.
Ja.
Och om jag inte hade velat ha barn så hade det behövt bli slut mellan oss. För då hade han velat ha barn med någon annan och det har jag full respekt för. Sen bestämde jag mig ändå att liksom, ja, men vi skaffar barn då.
Mm.
Och det ångrar jag ju inte. Men när man är kvinna i en viss ålder så är det inte så lätt det där heller. Vänta ut beslutet tills allting känns klart. Det blir en chansning ibland.
Men det finns en tydlig gräns.
Ja, det gör ju det. Mm.
Ja.
Säger du?
Jo, jag var väldigt, väldigt förälskad i henne. Mm. Jättekär. Och liksom, det var en ganska lång tid. Hon var tillsammans med någon annan. Och jag var tillsammans med henne också. Men jag var jättekär i henne. Och blev så där... Jag blev så glad när liksom, hon svarade på det. Efter. Vi hade känt varandra ganska många år. Liksom. Och jag var nästan... Jag tänkte att det här kommer inte att bli någonting. Det var bara det råkade bli så vid en tillfällighet. Och det var nog också så för oss att jag var mer kär i henne. Jag kan inte säga det, men lite på det sättet. Sen kanske det svängde så att hon... blev väldigt kär i mig också. Vi hade, det var väldigt romantiskt och härligt. Vi hade dåligt med pengar och man levde så där fattigt och bara vi bodde i en liten lägenhet någonstans. Och sen vet jag inte om jag hade också gått igenom ganska många förhållanden och kände att ja, men jag vill ju ha familj. Jag vill att det skulle vara på riktigt.
Mm.
Sen tror jag i och för sig att det fanns tecken tidigt på att det inte riktigt ja, vi var liksom lite olika i syn på hur man skulle leva och svartsjuka fanns med och sådär. Men det var inte så farligt då från början, för det var inte så mycket som stod på spel. Och jag tänker ändå att på många sätt så var vi tyckte om att göra samma saker i stort liksom. Och vi kompletterade varandra i hemmet väldigt bra när liksom hur vi såg på vad man skulle göra i hemmet.
Mm.
Och sen så när vi fick barn så var det på något sätt som att förstärktes de dåliga sidorna,
ja,
eller det förstärktes det som var jobbigt.
Och vad var det som var jobbigt?
Ja, men då blev liksom den här fördelningen svår och tålamodet tröt och vi blev irriterade på varandra. Och det är klart att min... liksom gå in i mig själv och vara tyst och sticka därifrån blev mycket värre, eller det blev mer på det sättet och så där. Och hon blev mer svartsjuk efter ett tag också. Och jag tror att vi hamnade i en taskig loop som vi aldrig kunde ta oss ur.
Mm. Hade hon haft problem med svartsjuka även innan er?
Det vet jag faktiskt inte. Jag tror inte på samma sätt.
Nej.
Jag kan inte svara på det, men det var liksom, jag kan tycka att om vi struntar i vad som hände sen utan går tillbaka och ser hur var det från början, så kan jag inte riktigt säga att jag borde ha sett tecknen.
Nej.
Utan jag håller med dig lite grann där om att ja, man blir tokkär eller man blir inte kär, man blir lite kär eller mycket kär. Det går inte riktigt att se vad som ska hända utifrån det. Däremot så tror jag att man liksom, jag då har lärt mig att ta det väldigt lugnt i början och inte rusa in i förhållandet. Inte liksom, åh nu är det vi och nu ska vi flytta ihop och nu ska vi skaffa barn. Vi skaffade barn ganska snabbt, vilket jag naturligtvis inte ångrar en sekund.
Nej.
Men liksom, vi hade kanske kunnat ta oss långsammare in i förhållandet. Att bo isär längre och inte vara så där ses varje dag. Utan att man höll i sitt eget liv och sina egna vanor och vänner mycket längre. Sen kan man också säga att vi hade ju ganska mycket gemensamma bekanta eftersom vi hade umgått så ett tag. Så att det var liksom så att någon av oss övergav sina vänner. Men vi gick in i det för snabbt. Och det tror jag är liksom... där kan man...
Men varför är det dåligt?
Därför att jag tror att man skyndar på saker. Vi hade kunnat kanske...
jobba färdigt med vissa problem,
ja,
menar du?
Precis.
För att veta vad det där betyder.
Och parera vissa saker också. Att så här, oh, det där ska vi inte gå för nära. Och där ska vi inte... Nu måste vi lära oss att förstå varandra bättre innan vi hoppar in i det här. Det är liksom det enda rådet. Det fanns inga tecken.
Nej.
Tecknen var bara, det var stora hjärtan och solen sken och det var toppen. Liksom.
Ja, just det.
Det är så svårt att se det. Sen tror jag kanske att man, en annan sak man kan tänka på är att vara mer krass, apropå det här med delat sovrum.
Aha.
Nej, men att man inte behöver vara så rädd för att säga stopp och belägg. Och ställa så här konkreta frågor nästan. Att vara mer tydlig i början och vara lite oromantisk i det där.
Och vad menar du för typ
Nej,
av frågor?
Men, ja, jag kan inte komma på någon fråga nu, men just att... Ja, och man kan fråga så här, ja, hur ser du på ekonomi?
Ja, just
hur ser
det.
Du på barnuppfostran?
Precis.
Hur ser du på att bo
att
ihop?
Att man inte spar
sig?
Allt det där,
nej.
Tills man kanske har fått barn och inte har något val,
nej.
Att liksom, nej.
Och att man är väldigt ärlig i det, så att man inte säger vad man tror att den andra vill höra. Eller
nej,
vad som
just
är
det.
Comme il faut.
Nej, precis.
Comme il faut. Nej, det var dåligt. Men vad som är så här norm, så vad man borde säga. Oh, jag älskar barn.
Nej, men precis. Att man är ärlig. För annars straffar det sig.
Ja,
när matchningen är så illa tvungen för att man har byggt ihop sig. Och man inte har en väg ut. Men jag tänker nu efteråt på vad du säger. Alltså, jag vill ju säga också till min, liksom, för min exman. Han var ju så otroligt... kärleksfull. Det lät liksom som att allting var svårt eller knepigt, men det var ju liksom, det var ju oerhört också romantiskt, och han var, det var så starkt och så bra på så många sätt liksom. Och jag vet inte hur man skulle ha kunnat välja annorlunda heller, för då gäller det ju nästan att man ser någon annan som ska trumfa ut det där. Jag vet inte. Men en sak som jag kan se med mig själv, och kanske en annan sak som jag kan se med dig, jag har ju alltid varit så totalt, vad ska man säga, hänsynslös när det gäller sanningskrav. Jag är det mindre nu. Men alltså, jag skulle aldrig... Och jag vet inte, det där är en sida som jag har haft som jag inte vet varför den har varit så otroligt stark. Jag lämnar ingenting. Jag är lite så här respektlös inför min kärestas integritet, liksom.
Va?
Ja, det skulle jag säga. Ja. Hade det här varit förut så skulle du aldrig, så att säga, ha kommit undan med din konflikträdsla. Jag skulle inte ha lämnat den spalten. Nu accepterar jag det lite grann. Lite grann accepterar jag det. Ja. Förut så skulle jag inte ha... Jag vet inte hur jag var.
Nej.
Man själv är ju också jävligt omogen.
Ja.
Det är ju inte, så är det ju.
Ja.
Man är liksom inte färdigtänkt på något sätt. Och jag tänker,
nej.
Också det du nämner apropå ditt ex och hur du då var, att du just drog dig undan vid konflikter till exempel och sådär. Det är ju svårt för en annan människa att tolka då. Vad står det för?
Visst,
liksom? Och att man då har de här sidorna, det enda man kan göra, det är på något vis, det är ungefär som att det enda man kan göra alltid, det är att jobba med sig själv så att man blir så hel som möjligt, och sen så kan visa, så här är jag, passar det dig liksom.
Mm, ja, visst.
Så att man inte bara anpassar bort de,
nej.
Fula sidorna, för de kommer ju fram sen.
Ja, visst, det där är ju svårt också, men det är det här, du har pratat om infångningsfasen, och
ja.
Då måste man ju visa upp något positivt.
Jo, men om man inte har något positivt... Nej, men förstår du?
Nej, men jag tror att det
man, man kanske ska ta någon som gillar den man verkligen är,
ja,
istället för den man, den man låtsas vara i infångningsfasen.
Ja, står där alldeles ensam och är 80 år. Varför var det ingen som gillar det här för? Jag som är så härlig. Ja. Nej, men det... Nej.
Summan av kardemumman då, gick det att se... Borde vi ha förstått? Nej, skulle jag säga.
Nej, absolut inte. Och grejen är också så här... Det är som egentligen... Det är en fråga på något sätt som jag har full förståelse för, jag ställer den själv hela tiden, men det är så här, det finns inga garantier.
Nej.
Det går inte att liksom kontraktera eller säga så här, okej, nu vet jag att det här kommer att funka. För jag kan också säga så här, med allt det som har hänt, med liksom barn, ja, förälskelse, kärlek, krig, separation och alltihopa, jag ångrar inte en sekund. Jag är jätteglad för att den här förälskelsen fanns.
Mm.
Jag är jätteglad för den tiden, den var fantastisk. Vi hade skitroligt ihop många gånger. Vi har två fantastiska barn. Så att det går inte heller att säga, ja, hade jag valt annorlunda så hade jag varit olycklig idag, för jag hade inte haft de här två barnen och haft den här roliga tiden. Så att det finns liksom, det går ju inte, det finns inga garantier i livet. Det är
nej,
bara så.
Och det som är problematiskt är ju att man har så svårt att ta sig ur det av olika skäl. För att ja. Man har byggt in, att det gör så ont liksom. Men jag menar, du och jag då som nu har ett förhållande sen också ganska många år tillbaka. Det fanns ju inga garantier där heller. Borde vi ha sett, hade vi kunnat se hur det här gick, skulle gå liksom?
Nej, men nej, och det är ju en sak, se hur det går. Det är ju väldigt konstigt resonemang egentligen. Så här, kan jag göra någonting bra av det här, borde ju frågan vara snarare.
Ja, och det kommer man heller inte ha ett svar på. Nej, utan det är bara att vi varje sekund försöka och se, är det fortfarande trevligt?
Ja, och trivs jag i det och kan jag liksom, det jag inte trivs med, kan jag göra det bättre? Mm.
Det man inte då ska göra, tänker jag, om man nu ska säga en sak, det är ju, man ska ju inte ge upp sitt liv så jäkla mycket för en partners skull. För man vet aldrig hur det här slutar. Och det är inte heller så att man blir en härligare människa för att man ger upp en massa saker.
Nej.
Det man måste ge upp saker för, det är ju för barnens skull. För då hinner man inte att man tycker det är kul. Men att och det har väl kanske du och jag inte gjort. Vi har inte gett upp saker för varandras skull. Vi anpassar oss inte så hemskt mycket för att det ska funka.
Nej.
Och det är nästan som ett framgångskoncept, skulle jag säga.
Mm, det kan bli vårt fall. Nej.
Ja, då får det bli det, för det var i alla fall trevligt under tiden.
Ja, absolut. Nej, men sen det jag kan tänka på är också så här, kanske, och det vet jag inte, men i och med att det var en väldigt stark kärlek och liksom en stark passion, så kanske det smärtade mer att när det tog slut också. Det är möjligt,
det.
Så kan det vara, men so what?
Ja.
Det får man väl känna också. Liksom.
Ja,
det är priset att få betala för den där starka kärleken.
Ja.
Ja.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Du, med det sagt, så ska vi nu gå in på avdelningen relationsfloskler som irriterar.
Mm.
Alltså saker folk säger, kanske utifrån föreställningar om kärlek, som gör oss förbannade.
Mm. Då kan jag börja.
Ja, gör det.
För att, och det här är en sak som jag hörde alldeles nyligen också, som gör mig, det pirrar i kroppen, jag blir liksom arg. Och det är det här när folk säger, men skiljer sig folk inte alldeles för lätt idag? Jag tycker att det är så dumt på något sätt. Jag förstår att man säger, men jag tycker att det är så dumt. Därför att det är så här, det är väl klart att man inte gör. Jag tror att det är en sån extremt liten procent som man kan säga, nu skiljer du dig för lätt. Därför att det är problematiskt hur man än bär sig åt. Och det är inte det som är problemet, utan det är snarare att folk blir ihop för lätt i så fall. Men jag tycker att det är så här, hur kan man säga det ens?
Nej, och det märker vi på våra lyssnare som nu verkligen, väldigt många är i ett förhållande som de inte trivs med. De kämpar och kämpar och kämpar. Ja. Och så tror jag, om man ser på också på alla olyckliga, långvariga förhållanden. Nej, men de har ju inte skilt sig för lätt. Jag tror heller, jag håller med dig.
Och jag skulle snarare vilja säga, byt frasen och säga så här. Är det inte lite väl svårt att skilja sig idag?
Ja, kanske så. Ja.
Ja, har du någon?
Japp, jag kan bli, nu låter jag så strängt, men jag kan bli lite irriterad när folk säger så här. Ska de skiljas? Jag som trodde att de hade det så bra. Som om man alltid ser på folk om de har det dåligt. Man måste förstå. Man vet ingenting om hur andra har det oftast. Man vet ingenting vad som för sig går i de slutna väggarna. Och många går väldigt mycket på. Om någon ger någon rosor så tar man, han ger henne alltid blommor. Mm. Ungefär, det betyder att de har det bra. Nej! Det kan betyda att han är psykopat. Det kan betyda vad som helst. Det betyder ingenting.
Jag ska aldrig mer skicka rosor. Du tror att jag är psykopat.
Har du gjort någon gång?
Ja, men vet du vad jag tänker då? För jag tänker så här, det är ju lite sorgligt också. Att vi är så stängda i våra relationer. Mm. Att inte folk fattar när man har det dåligt. Eller bra, eller vad som helst.
Ja, men väldigt liksom många vill ju inte att det ska synas att man har det dåligt.
Men jag bara tänker så här, det kanske skulle vara bra om vi visade det lite mer. Så att folk kunde förstå och kanske visa hänsyn eller hjälpa till på något sätt till och med.
Man pratar om det, men det är därför hela den här podden finns, att man ska prata om sådana här saker.
Okay, ja.
Hade du glömt det?
Nej, pratar om det i alla fall.
Jo, men jag menar att någon alla kan lyssna på det i alla fall.
Absolut.
Och få känna igen sig och inte tro att vi är de enda som har det dåligt. Nej, det är jävligt många som har det dåligt. Ja, nu ska jag inte bli långt. Nu är det din tur.
Jo, men en annan sak som jag tycker är liksom både sann och falsk, men det gör mig lite så här, bara kom igen. Det är när folk säger så här, en separation är det svåraste man kan gå igenom i livet. Ett jobbigt förhållande kanske är det svåraste man kan gå igenom. Eller det finns tusen saker som är jobbiga också, och det beror väl helt och hållet på hur separationen går till också. Jag tycker att man så här generaliserar och tänker, och just den frasen gör att folk blir rädda för oss. Och gud, det vågar inte jag ge mig in i liksom. Mm. Man skrämmer upp människor genom att säga på det sättet.
Men jag tror att för många så kan det nog vara den svåraste händelsen inom livet. I och för sig, jag menar, man kommer alltid att råka ut för att närstående dör och så vidare. Ja. Men för många är ju det här en sak där, eller för vissa är det här en sak där hela tillvaron vänds upp och ner. Man har ingenstans att bo, man har inga vänner, man har ingenting och så vidare. Och då är det det som, då kan man fatta att det blir det värsta. Men som sagt, det måste ju inte vara så.
Nej.
Man kan göra det på väldigt många olika vis.
Ja, man behöver inte säga det innan heller.
Nej, det behöver man inte göra. Mm. Nu gjorde ju du det.
Ja, nu är det din tur.
Ja. Nej, men jag tänkte så här. När jag och min exman separerade så gjorde vi så att barnen bodde kvar. Och så flyttade han istället. Liksom det var jag och han som växelbodde istället för barnen. Då var det många, då var det ett par grejer. Då kunde jag få kritik ibland i form av, är det inte jobbigt att flytta fram och tillbaka på det där viset? Ungefär som att det där låter väl som en dålig modell. Är det inte jobbigt att flytta fram och tillbaka på det viset? Jo, det kunde det ju kanske vara. Men att de då inte kunde se att poängen är ju att barnen ska slippa det jobbiga. Att det blev ungefär som att varför ska man kritisera just det där?
Ja, det är en väldigt egoistisk tanke på något sätt också, så här.
Jag menar, de flesta kanske inte kan ha den här lösningen. Men om man nu kunde det, skulle det då bums kritiseras? Det kunde jag bli lite sur på.
Ja, det förstår jag verkligen. För just att säga på det sättet, det är
Det är som konstigt. Att man egentligen vill säga något annat, men man sa det.
Ja.
Det är väl klart att det kan vara drygt, men det var värt det.
Ja. Det är bra. Stå emot.
Säg du nu.
Ja,
om vi nu ska vara på sur humör, vad vill du säga då?
Nej, men jag tycker också att och det är lite grann liknande för det, men man säger att en separation lämnar eviga sår. Det är också konstigt att säga. Och säga just som att det är negativt att akta dig. Du kommer att ha, det är som att man skulle ha blödande öppna sår hela livet.
Nej, håll inte heller med.
Nej, så här, i häromdagen så satt vi och tittade på min son. Eller så här, min son har ett ärr på armen.
Ja,
som fick han visserligen av katten när han rev honom en gång. Men det är lite tufft. Och han brukar säga att han har varit i knivslagsmål.
Ja.
Och det är ganska cool liksom. Och då tänker jag så här. Okej, det kanske lämnar eviga ärr. Men de är ändå värdefulla. Det är ändå någonting som är liksom, det har gjort ont, men det är läkt och det är bra. Du har lärt dig någonting av det. Så jag tycker den här liksom negativa, och det är svår. Nej, är kanske, och det är liksom en lärdom.
Och jag skulle säga att för mig har det inte ens lämnat ärr.
Nej, så kan det vara också.
Det har det inte gjort. Det var skitjobbigt då, men jag vill i alla fall i sammanhanget säga att en dålig livslång relation kan också skapa sår.
Ja, värre.
Värre,
och de
skulle jag säga.
Och de blöder och varar.
Ja, de pågår ju.
Ja.
Ja, här kommer en till. Mm. Det där folk säger till oss, till dig och mig, när ska ni flytta ihop då, säger de. Ungefär som att det är default-läget. Alla säger, den som säger det, säger ju det naturligtvis i någon rar mening. Det är inte så. Men det påminner om de här normerna om hur kärlek bör se ut. Ungefär som att anledningen till att vi inte bor ihop skulle handla om att vi inte älskar varandra lika mycket som andra älskar varandra.
Det går inte jag med om. Nej, och det kan man faktiskt känna ibland. Vissa som ställer den här frågan har någon slags här, men det är nästan som ett hot mot dem att man inte bor ihop. Det känns liksom obekvämt. Men då är det väl något, vem är det som är missnöjd av det?
Ja, just det, precis.
Det tycker jag också man hör i samband med den frågan. Men det är väl en av er som vill i alla fall.
Jag hör ju också väldigt ofta att många skulle vilja ha det så här. Men att de har ju flyttat ihop för länge sedan och har kanske familj, men att det här verkar också optimalt för många.
Vi kommer lista dem nästa vecka. Alla de här
som i hemlighet har sagt så till oss. Har du någon mer?
Nej. Har du någon mer?
En till då. Ja. Apropå traditionella könsroller så säger man ju ganska ofta så här, men ska det inte längre vara någon skillnad på män och kvinnor? Då blir jag jättearg. För att den skillnad de egentligen vill ha, det är att hon ska fortsätta göra allting hemma och liksom könsrollerna ska få vara som de är.
Ja.
Så helst ska ju, tycker jag då, att skillnaden, det kommer ju alltid att finnas en skillnad. Alltså den kan vi aldrig utplåna.
Nej.
Den ska helst ligga i något annat, tänker jag, än att hon gör allt och blir utbränd. För kvinnor blir så jävla utbrända nu för tiden. Så att den skillnaden är väl ändå inte så rolig att ha.
Nej. Så att, och det är väl ingen som tycker att alla människor ska vara exakt likadana heller.
Nej, vi kommer inte att bli det hur gärna vi än vill. Nej. Så kommer vi kommer vara olika. Så det är nog lugnt.
Ja.
Det var gnällkvoten där kanske.
Ja, vi lades lagom.
Ja, det var lagom kvot.
Ja.
Du, förra gången så pratade vi om det här med dålig stämning hemma och så vidare. Vi fick ett brev från en lyssnare som jag tänkte bara läsa upp.
Ja.
Hon säger så här. Jag har precis lyssnat på avsnitt 95 och vill bara bekräfta det här med vad barn får illa av att lyssna på föräldrars pajkastning på varandra. Jag är över 50 år och kan än idag känna den olustiga känslan när jag år efter år lyssnade på mina föräldrar som inte var lyckliga, men som aldrig tog ansvar för sin känsla. Det var, och gjorde något åt den. Det var precis som en tävlan om vem som kunde vara mest spydig mot den andra. Jag blir så arg över att man utsätter sina barn för detta. Mina föräldrar lever fortfarande olyckliga ihop. Och hon har då lämnat det här. Hon har liksom tagit avstånd ifrån dem nu. Men får också skit då för att hon har tagit avstånd. Eftersom hon borde också delta i att upprätthålla den här fasaden så att säga.
Ja.
Jag bad dem skilja mig. Men för det fick jag bara skit. Jag ville ju bara att de skulle må bra. Och sluta detta krig. Men den där generationen ska liksom oftast, men inte alltid, hålla ihop oavsett. Man skadar hellre sina barn. Fast det begriper de ju inte, säger hon. Jag är glad att jag sedan länge klarsynt sett vad de har gjort och att jag är klokare än dem. Men vad jag önskat är att de tog ansvar och på så sätt hade gett oss alla ett bättre liv. Tack för en jättebra podd, har inte missat ett avsnitt.
Alltså jag tror att det där är på något sätt så, på ett obehagligt sätt, så vanligt. Jag tror att många upplever det. Hon har ju verkligen satt ord på det och gjort något klokt som har tagit avstånd, måste jag säga.
Ja.
För det är ju nästan det enda sättet. Det där är ju en, det blir ju en umgängesform.
Ja.
Som om man inte deltar i den, då kan man ju inte ens vara där. Liksom.
Nej, då slipper man ju.
Om du är med i en sån familj, då måste du vara med på de spelreglerna. För annars så liksom,
det går ju inte att häva sig över det där negativa tugget. Och liksom, man har ju ingen trevlig att prata med. Nej. Eftersom de är fullt upptagna med att misskreditera varann och liksom ge varandra pikar. Ja, hennes andemening är ju att hon tycker ju att det här är taskigt att utsätta sina barn för.
Ja, det är fruktansvärt.
Hon minns det här som så väldigt starkt.
Ja, nej,
jag förstår det. Jag förstår det.
För jag tänker att det är så här, dels då så kommer ju barnen, om de inte blir lika kloka och insiktsfulla som hon, att ha det här med sig och känna att det här är en normal relation. Det är så här man ska vara mot varandra. Och sen också att man får ju över det på sin egen relation och sina egna barn. Och jag tycker det är fan viktigt att man är vaksam på och se hur är vi mot varandra i den här relationen inför barnen. Och jag tror också att den största faran, det är när folk säger så här, ja men vi ska inte skilja oss, vi ska hålla ihop för er skull. Och det finns ingen som tackar dem för det liksom.
Nej, där och då kanske man gör det för att ingen vill att föräldrar ska separera, men det är ju för att barn heller inte kan se att det blir bättre sen, för man, det är ju smärtsamt där och då. Man kan ju aldrig liksom säga att man gör det för deras skull riktigt när det är så här.
Nej, det är en sån dålig ursäkt, jag tror det handlar mer om Om man använder den ursäkten för att man är rädd för att skilja sig, eller för att man är för lat för att skilja sig, eller för att man själv
nu
skulle må dåligt.
Sträng.
Jag tänker på, speciellt när man har sånt här. Det låter som vuxna människor som håller ihop relationen och skyller på någonting. Skyller på att vi ska minsann hålla ihop. Eller...
Ja, men de här verkar ju vara väldigt noga med att hålla fasaden uppe, till exempel. Ja. Vad ska andra tycka? Ja. Ja. Och hur lyckligt blev livet?
Nej,
och vad ska man med en sån fasad till?
Nej, du har absolut ingen nytta av det. Möjligtvis att grannarna kanske tycker att det ser trevligare ut.
Förr i tiden kan jag förstå det. För att det var en sån skam, så att säga. En kvinna som var skild kunde kanske inte ens få ett vettigt liv. Idag är det inte riktigt så.
Nej.
Men skammen lever ju kvar.
Absolut.
Så att liksom värderingarna är fortfarande sunkiga. Ja, men tack snälla för ditt brev. Jättebra att få höra.
Tack.
Det är en bra påminnelse. Starkt. Jag själv, som sagt, kommer ifrån lite grann ett sånt förhållande. Jävla bondtölpigt, en by, jag ska inte säga något om det, men liksom, det var bara det man hade på något sätt. Man kunde vara lite hur som helst, man hade ingen tanke på att jag är för orättvis. Men det var i alla fall inte positiv stämning, det kan jag inte påstå. Och det tror jag att jag har tagit med mig. Mm. Och på så vis, för det tog jag också med mig in i mitt förhållande kanske, på så vis är det bra, för du kommer ifrån ett annat håll, du har ett annat stuk, då får mina barn också se ett annat stuk kring hur man kan vara med varandra i ett förhållande.
Mm.
Det tror jag är jättevärdefullt, för de är ytterst mottagliga för det. Det ser jag.
Ja, det är bra.
Ja.
Det är bra.
Ska du upprört här idag.
Ja, det är verkligen. Titta ut genom fönstret olyckligt och argt. Kan du inte ge dig råd nu, Marit?
Som om jag skulle kunna. Nej, men det är egentligen bara en ganska enkel tanke. Inga märkvärdigheter. Men när man lever så här tätt ihop, och som många gör i ett förhållande. Och man kanske känner att fan, jag skulle vilja att vi liksom spräckte slentrianen, att man gjorde någonting mer i sin tillvaro, eller jag har alltid velat resa lite mer, eller jag har alltid velat, och sen så vill kanske inte ens partner det. Och sen så ägnar man lite tid åt att liksom komma överens om vad ska vi göra då, och sen så ofta så händer ju ändå ingenting, utan tristessen kvarstår kanske. Då tycker jag absolut att man ska sluta vänta och börja göra de här sakerna själv eller med någon annan. För att livet blir liksom lite för kort för att man inte ska ta itu med de sakerna. Gå din, liksom, om du inte har någon partner att resa med, han vill inte resa, res du själv.
Ja.
Det finns många, många singlar som reser. Man kan hitta på nätet eller gör som jag. Min exman tyckte inte om att resa särskilt mycket. Jag började ju resa vartannat år med barnen. Mm. Fantastiskt. Jag tänker nu efteråt, då åkte vi på charter.
Du ska också säga att du åkte med ett barn i taget.
Jag åkte med ett barn i taget, faktiskt. Ja. Det var jättebra. För att annars skulle de barnen bara ha bråkat. Och då skulle det bli för hårigt. Ja, men det var fantastiskt. Det var fantastiskt. Vi åkte på charterresor. Jag kan nu efterhand se att de andra familjerna nog tyckte lite synd om mig.
Ja.
Jag tyckte ju inte synd om mig, för jag tyckte det här var toppen. Men de tyckte nog lite, där är hon med hon ensam. Och lite utsatt blir man just vid middagarna, kunde jag känna. Men det hade jag då, det var vad jag ålade barnen, att de måste sitta med mig hela middagen och fick inte springa ifrån då. Det var vad de måste göra. Vid måltiderna måste vi sitta tillsammans, för annars pallade jag inte.
För mig låter det lite konstigt. Jag förstår att det är så. Men jag har ju rest en del själv faktiskt.
Ja, men det har jag också. Ja. Men då hamnar man kanske inte i matsalen på en charter. Förstår du? Då reser man kanske på ett annat vis. Eller så är man bara inställd på något.
Hur som helst.
Så tänker jag också. Okej, vill du ha mer litteratur i ditt liv? Och han läser inte. Ja, men gå med i en bokcirkel eller gå en kurs på universitetet. Bli ornitolog. Det finns så många bra föreningar. Mm. Och det är så många som lever utan sällskap. Så det finns absolut likasinnade. Bara så att man tar itu med att göra de här sakerna. Och inte vänta på att ens partner ska stå också för den delen i ens tillvaro.
Mm.
Man är kanske för olika där. Så lev ditt liv. Just det här, fortsätt bara ditt liv liksom.
Alltså jag tycker att det är, du är jätteklokt sagt, jag tycker att det är jättebra. Jag kan, om man får lägga till en sak så kan det vara så att om man inte har haft det så från början, för en del har ju sina relationer på det sättet att man gör saker var och en för sig.
Ja.
Men om det har gått ett tag och barnen kanske har vuxit upp och man känner så här, oj nu håller du på att bli för nära. Att man inte är rädd för att ta upp den diskussionen. Man kanske inte behöver säga, nu har jag bokat en resa, utan så här, vet du vad, att man pratar om det på ett ganska sansat sätt. Därför att det kan ju vara så att den andra säger, vad skönt att du säger det, för det vill jag också göra. Eller, liksom, eller säger, oj vad jobbigt. Ja, men då får man ju liksom förklara ett tag, så att det blir bättre för oss båda om jag gör det här själv. Så att man är lite överens om det också. För det tror jag man kan bli.
Ja, varför skulle man, eller säger du menar?
Jo, men jag kan tänka mig i många relationer så skulle det vara lite stötande. Att man har levt ihop och gjort allting ihop. Och så plötsligt säger den här, vet du vad, jag vill ut och resa nu.
Ja, men precis.
Det är lite...
Och jag tänker att ett sätt att säga det, det är så att man inte, så att det inte måste komma fram som ett underkännande mot relationen. Nej, precis, eller det som har varit. Ja. Det är att, ja men nu när barnen har blivit större så känner jag att jag vill ägna mer tid åt att resa.
Ja.
Vill du det? Och om den inte vill det, då tänker jag, ja men då kommer jag lösa det på ett annat håll. Jag kan säkert hitta så, men det viktigaste för mig är att det blir gjort. Liksom.
Exakt, precis.
Så att man inte lägger det som att den andra är dålig för att den inte gillar att resa. För det kan ju vara som det är med
problem.
Den saken.
Ett problem kan vara, ha varit då att man har gått under 7 år och sagt, ska vi inte åka bort nu? Så, nej, det känns inte bra. Och så har det skapat en irritation. Så att när man till slut fattar det beslutet, då åker jag själv, så är det nästan som en aggressiv handling.
Fast det ska aldrig komma fram
nej,
i ett sånt läge.
Nej, och det måste man vara vaksam på. Så här, är du irriterad så här, backa och ta det lugnt då och säg så här, jag vet att det här har varit en sak mellan oss. Jag har tänkt så här, och så får man lägga upp det på ett sätt som blir ändå positivt för båda
precis.
Två.
Ja, så som du skulle ha gjort,
ja,
menar du?
Som en diplomat.
Ja,
ja. Ja,
men då kallar vi detta ett avsnitt.
Ja.
Och vi ska gå ut i det än idag. Än fortfarande är det lite mulet här i Taormina. Men din son och mina 2 söner står nog och trampar och är hungriga.
Min son har varit ute och klätterträna. Ja, han hittade ett ställe på en lekpark.
Bra.
Och... vad säger vi mer? Man får gärna mejla, fortsätta mejla till oss, höra av sig och tycka någonting, berätta någonting. För det är alltid spännande att höra hur folk har det.
Ja, det är det verkligen.
Och då mejlar man på info@skilsmassopodden.se.
Eller så skriver man på Facebook.
Det kan man också göra.
Ja, där vi har en Facebook-sida där. På Facebook har vi en Facebook-sida.
Ja,
kan du tänka dig att den är där på Facebook?
Ja.
Men den heter Skilsmassopodden.
Just det. Och då säger vi tack för idag.
Stort tack för idag.
Ja.
Ha så bra ni kan. Hej då.
Hej då.
Skilsmässopodden produceras av Makeover Media. Vår bok hittar du i bokhandeln och på nätet. Boken heter Lyckligt skild. Hitta den kloka vägen före, under och efter separationen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.